Välkommen till Skånes taltidning nummer 13 2020. Utnyhetsdag, fredag den 27 mars. Solen gick upp 5.50 i morse och går ner igen klockan 18.36. I studion Mats Sundling, Åsa Kjellman Erisi och fjärrtekniker är Martin Holmström. Vi lever ju i föränderliga tider, så det är bäst att säga att innehållet i veckans tidning åtminstone var aktuellt när vi gick in i studion i onsdags. Det här är vad vi kan bjuda på.
Region Skåne ställer in eller skjuter upp all sjukvård som inte är nödvändig, som till exempel en stor del av ögonvården.
Besöksförbud och indragen ledsagning. Men det mesta fungerar ungefär som vanligt. Vi kollade hur corona ändrat i kommunal omsorg.
Nu blir det möjligt att åka ensam i Skånetrafikens färdtjänst. Risk för virus och färre resande ligger bakom.
Historiskt beslut i veckan. Paralympics skjuts upp ett år. Och alla andra parasportevenemang, i Sverige i alla fall, till den 1 september.
I helgen skulle US Syd haft årsmöte med rekordmånga deltagare. Men det blev inget med det, säger ordföranden som samtidigt får stanna hemma från folkhögskolan.
Och stanna hemma är det som nu gäller för studerande på landets vuxenutbildningar. Ovant, men det verkar funka, säger en av alla som nu pluggar på distans.
Och det är ju många andra som också stannar hemma just nu. I Hör kör man även i vanliga fall hem talböcker till låntagare. Och de hembesöken har blivit fler och viktigare.
Öppnat och stängt med matbutiker och närakut.
Han siktade mot stjärnorna men blev journalist. Nu skriver han på sin första deckare. Månadens ansikte är Jan-Olof Asp från Helsingborg.
Evenemangstips på det med inställda nöjen och sådana som faktiskt blir av.
Kalendern med palmsöndag och fårmånad.
Och anslagstavlan med meddelanden och mest inställda evenemang då. Och några ändringar i kollektivtrafiken. Idag är den lokala delen gemensam för hela Skåne. Och allra sist som alltid, redaktionsrutan.
All sjukvård i Region Skåne som inte är nödvändig ställs in eller skjuts upp. Det beslutade regiondirektören Alf Jönsson i fredags i förra veckan. Det är på grund av brist på skyddsmaterial och för att många i personalen är sjukskrivna. Samtidigt vill man frigöra resurser till om fler blir sjuka i covid-19, som coronasjukan heter. Men det ska inte gälla akuta och livsviktiga behandlingar som till exempel canceroperationer. Ögonsjukvården kommer att minska med mellan 30% och 60%, det säger Sten Källström som är chef för ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus.
Vi kommer ta hand om alla patienter som är i behov av ögonsjukvård utan tvekan. Även om man har blivit smittad av covid eller inte så kommer vi ta hand om alla patienter som är i behov av ögonsjukvård. Men vi kommer skjuta på besök som kan vänta, som kan anstå några månader. De kommer vi skjuta till kanske till sommaren, till hösten, för att kunna göra plats för de patienterna som vi räknar med komma snart.
Vilka är det som ni skjuter upp? Har ni någon prioriteringsordning där? Och vilka får komma till direkt?
Grundtanken är alla som tar skada av att vänta mer än 3 månader eller 2 månader, de kommer få sjukvården nu. Men de som klarar sig och inte tar någon ögonskada, de kommer vi skjuta på. Så det är den uppdelningen man gör. Patienter med grön starr kommer vi definitivt att se. Men kanske inte alla de som är stabila och har haft stabil medicinering de senaste åren. De kommer vi kunna skjuta på. Men de som är i en inställningsfas där vi inte riktigt har hittat den rätta medicineringen eller som är instabila, de kommer vi fortsättningsvis se. Och så kan vi även nämna att vi har ju många patienter som går hos oss som har gula fläcken sjukdom, som får såna här injektioner i ögonen med en viss regelbundenhet kanske. De kommer vi fortsättningsvis även ge behandling självklart. Men det vi gör där är att vi har flera pass i veckan, både i Lund och Malmö, så att vi har färre antal patienter per pass. Så det blir mindre patienter som träffas emellanåt, så att vi minskar smittorisken på det sättet.
Smittorisk, ja. Om man känner sig krasslig och har en tid bokad hos er, vad bör man tänka på då? Om man hostar eller nyser eller så?
Ja, om man har hosta eller övre luftvägssymptom, feber, så bör man undvika att komma till oss eller komma till sjukvården överhuvudtaget, om man inte är så att man behöver söka sjukvård, självklart om det är, om man har andningsbesvär eller så, eller ögonbesvär. Är det så att man har ögonbesvär, det kan vara så att man har en näthinna som har lossnat eller något annat som är akut, så ska man självklart söka vården. Men man ska meddela i så fall att man har feber eller hosta. Men är det så att man har någonting som kan anstå en vecka eller två, då är det bättre att avboka sitt besök för att minska smittorisken för övriga patienter och minska smittorisken för personalen.
Hur mycket minskar ni behandlingarna här nu?
Inom Skånes universitetssjukhus så kanske vi minskar med 30-40% räknar vi med. Och sen så i övriga Skåne så kanske man minskar 50-60% kanske just nu under de här värsta månaderna.
Du berättade att du suttit i ett möte med ögoncheferna i Helsingborg och Kristianstad också. Ser det likadant ut där?
Ja, det stämmer. Det stämmer. Och just nu är vi, SUS är först ut med att dra ner lite hårdare. Men även Kristianstad och Helsingborg kommer att göra detta inom någon vecka förmodligen. För det handlar om en kapacitetsbrist både när det gäller material. Vi måste hushålla med det materialet vi har. Men det är även att vi har väldigt mycket sjukpersonal, så vi måste också få personal att hålla hela vägen ut här, så vi vill inte att de ska bli sjuka. Och samt att varje patient som blir smittad här och riskerar att smitta andra, det vill vi ju inte heller. Så vi minskar smittorisken. Så de tre sakerna tillsammans, så minskar materialförbrukningen, minskar slitaget på personalen och minskar smittorisk hos patienterna i anledningen.
Sa Sten Källström som är chef för ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus. I övrigt är det nu också allmänt besöksförbud på Region Skånes sjukhus och vårdcentraler. Man får alltså inte besöka eller följa med en närstående. Men vissa undantag kan göras. På till exempel ögonmottagningar så brukar ledsagare vara okej. Drop-in-tider på exempelvis vårdcentraler är nu också inställda, så att folk inte ska sitta i väntrum. Istället får man kontakta sin mottagning och boka en tid. Och utanför ingångarna till akuten på 8 skånska sjukhus står nu så kallade akuttält uppställda. De måste alla som vill in passera för en bedömning. Misstänks coronasmitta eller covid blir det skyddsklädd personal som tar över. Det här gäller akutmottagningarna vid sjukhusen i Lund, Malmö, Helsingborg, Ystad, Kristianstad, Landskrona, Hässleholm och Trelleborg.
Hur fungerar då kommunala tjänster som boenden, hemtjänst, ledsagning och träffpunkter i dessa förändliga tider? Ja, det varierar, visar en koll vi gjort. I de flesta av Skånes 33 kommuner har man infört besöksförbud på äldreboenden och liknande. Några exempel på det är Vellinge, Eslöv, Landskrona och Simrishamn. Men vilka övriga beslut man tagit i kommunerna varierar.
I en del kommuner så gick det snabbt att fatta beslutet om besöksförbud inom äldreomsorg och på en del håll även LSS-boenden och annan omsorg. Medan det dröjde lite längre i andra kommuner. Ett fåtal kommuner har fortfarande i talandets stund inget definitivt förbud utan har valt att avråda från besök. Men i Åstorp, där har man gått på linjen att ha besöksförbud. Gun Bylund är verksamhetschef inom äldreomsorgen där.
För våra särskilda boende så har vi besöksförbud. Och är det specifika saker som uppkommer så ber vi var och en ta kontakt med områdeschefen, så får man göra en riskbedömning utifrån varje enskilt fall. Det kan ju vara personer i livets slut och så vidare, att man vill vara där. Och då sköts detta med dialog med den område som svarar chefen på det området.
Det här besöksförbudet, hur tar man det som äldre? Har du någon uppfattning om det?
Det är besöksförbud på våra särskilda boende och våra omsorgsboende. De tillhör ju riskgruppen och det är ju en nationell uppmaning att vi ska skydda den riskgruppen för den allmänna smittan som är i samhället idag. För det är en väldigt kompetent personal som arbetar. Jag tror de försöker se till att man får förstörelse. Så man kan göra många andra saker ändå. Även om man kanske inte befinner sig i grupp. För det behöver man inte vara hela tiden.
Och i många kommuner så stänger också träffpunkter, dagverksamhet och lunchrestauranger för pensionärer med mera. Och vad som gäller i de olika kommunerna, det upplyser man om på kommunernas olika hemsidor. Och den texten kan man också få uppläst. Och så här låter det till exempel om man lyssnar på Klippans kommuns hemsida om coronaviruset.
Det vill säga 18 mars. För att äldre personer inte ska behöva ge sig ut för att köpa mat utökar socialförvaltningen sin service till alla personer som har biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Alla äldre med hemtjänstinsatser kommer att erbjudas hjälp med handlingbeställning och hemleverans via mathem. Inköpet kan innefatta matvaror, hygienartiklar och även färdiga maträtter. Erbjudandet om hjälpen skickas individuellt.
Ett annat exempel i Skåne just nu är Svedala kommun, där man först började med att inte ha något besöksförbud på äldreboende, utan bad anhöriga att avstå från besök. Men efter en hel del påtryckningar, inte minst från anhöriga till boende, beslöt man sig för att förbjuda besök, berättar Anita Persson, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Svedala kommun. Och detta eftersom det trots att man avrådde från besök ändå kom en hel del för att hälsa på sina nära och kära. Så även i Svedala gäller nu besöksförbud på äldreboende och korttidsboende. Men man gör undantag framförallt om det gäller vård i livets slutskede. Anita Persson berättar också att det är en del äldre som inte har hemtjänst som ringt och varit oroliga för att till exempel gå och handla. Och då har kyrkan i Svedala och Värby församling meddelat att de kan vara en extra resurs genom volontärer som ställer upp och till exempel handlar. Men tillbaka till Åstorps kommun. För utöver besöksförbud inom äldreboenden så har man också bestämt att pausa den så kallade växelvården, där en person som bor hemma med hemtjänst ibland bor på korttidsboende. Och detta gör man för att minska risken för smittspridning. Hur länge stoppet kommer att pågå det vet man inte idag, utan man beslutar vecka för vecka. Och man genomför inte heller vissa ledsagaruppgifter, säger Gun Bylund, verksamhetschef inom äldreomsorgen.
Vissa ledsagningar där vi kanske inte verkställer ledsagningar, om det kanske är till frissa eller till fotterapeut. Jag kan inte riktigt i detalj säga det, men vissa av de här ledsagningarna gör vi inte idag, utan vi fokuserar på de andra uppgifterna. För det är ju trots allt så att Folkhälsomyndigheten ber ju Sveriges befolkning att försöka hålla sig hemma då de tillhör riskgrupperna.
Så då anser ni att det finns någon risk med att gå till frissan? Det är inte så att ni saknar personal som gör att ni inte gör det?
Nej. Man vet ju inte hur många personer är där i den lokalen och vem möter man och så vidare. Utan det är för att minimera smittrisker. Och sen, ja, annars så rullar hemtjänsten på.
Jag såg också på er hemsida att ni minskar insatser för inköp, städ, ledsagning då och avlösning, växelvård, social samvaro och aktiviteter.
Med anledning av att vi ska minimera tiden vi är hos barnen, så att säga. För att smitta även där, så att man liksom tänker på det. Jag menar, vi är ju hos många, men vi följer ju trots allt de basala hygienföreskrifterna som ligger till grund i våra yrken. Så att snabbare insatser har vi idag.
Men det här insatser för inköp, vad är det för något? Är det att man går och handlar till äldre, eller?
Här har vi en dialog. Kanske där finns en anhörig som tar över och går och handlar istället. Men annars så, vi verkställer ju det också såklart. Vi ser ju till så alla har mat och så att de kan ha det bra hemma också. Alla får inköp. Men vi måste samarbeta i samhället nu hur vi verkställer det. Men fram tills nu så rullar vår hemtjänst precis som du har gjort innan. Vi kanske har tittat över antalet undersköterskor som går och handlar i affären. Till exempel.
Så det är färre som gör det?
Ja, färre som utför insatserna, men alla som har inköp får sina inköp beviljade såklart.
Om ni inte har då en dialog med anhöriga som gör det istället?
Ja, det kan vara att de har sagt att vi vill inte att ni kommer, utan vi vill göra det själv.
Och Gun Bylund säger också att även om man ännu inte märkt av någon större sjukfrånvaro bland personalen inom äldreomsorgen, så förbereder man sig inför ett eventuellt annat läge framöver.
Om du tittar längre fram, om vi har stort manfall och 50% har blivit smittade, vi inte har personal, då måste man ju börja titta hur kan vi dra ner på insatserna. Då måste vi redan nu flagga upp för det, såklart. Och det tror jag varje person förstår i vårt samhälle.
Och hur tycker du att det är att vara verksamhetschef i ett sånt här läge? Är det svårt eller?
Jag är väldigt glad att vi har en väldigt kompetent stab inom socialförvaltningen där vi bedriver ett proaktivt arbete att försöka tänka scenarier, vilket vi har varit igång med väldigt snabbt här i Åstorp för att trygga upp för den enskilda kommuninvånaren. Och vi jobbar socialchef, verksamhetschef och andra viktiga nyckelfunktioner att försöka jobba framåt. Så att jag är trygg att jag tillhör den staben som är här.
Det sa Gun Bylund som är verksamhetschef för äldreomsorgen i Åstorps kommun. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
Nu blir det möjligt att åka ensam i Skånetrafikens färdtjänst och kanske komma snabbare fram dit man ska. Coronasmittan gör det både lämpligt av säkerhetsskäl och möjligt nu när resandet minskar. Annars kör man ungefär som vanligt. Och är man sjuk ska man kunna åka sjukresa till vården. Det säger Titti Unosdotter, chef för Skånetrafikens serviceresor, som kör färdtjänsten och sjukresorna i de flesta av Skånes kommuner.
Vi kör precis som tidigare, så det är ingen skillnad. Det vi ser det är ju att antal resor minskar. Och det är dels att våra kunder inte vill exponera sig ute, men det är också så att sjukvården har lämnat återbud på många besök som är inbokade sedan innan. Så att det är en naturlig minskning av resorna som vi ser det.
Hur mycket har resorna minskat jämfört med normalt?
En vanlig vardag så kör vi ungefär 5500 resor per dygn och nu ligger vi på ungefär 3000 resor per dygn. Färdtjänsten skulle ju egentligen sjunka mer än vad det gör kanske. Så att en vädjan till alla att faktiskt fundera på om man måste utröra sig för att man är exponerad för en smitta väldigt lätt.
Säkerhet och rutiner och sånt. Ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer många andra. Hur tänker ni när det gäller passagerares och chaufförers säkerhet? Har ni gjort några ändringar där?
Ja, det har vi gjort ändringar. Vi ser ju då att det finns en viss oro både bland chaufförerna och våra kunder. Och eftersom resorna minskar nu lite här så har vi sagt att vi ska försöka i den mån vi kan att erbjuda alla kunderna att åka ensam i bilen. Sen kanske det är så att vissa perioder kommer vi inte klara av det om trycket ökar. Men just nu så ser vi att det är möjligt. Så att vi försöker att boka varje kund som enskild. Och så försöker vi göra det så mycket vi kan, i den mån vi kan och under en period för att sen se om det är någonting vi ska fortsätta med efter en 14 dag, en månad eller hur vi ser. Så vi får göra en utvärdering av det här sen.
Mm. Så i normalfallet då kan man hoppas på att man slipper sällskap i bilen som hostar på en? Och att man kommer snabbare fram, kanske rent av?
Ja, det är väl tanken att det kanske bidrar med många andra effekter också. Det får vi ju se. Det är alltid såna här saker är viktiga att man utvärderar efteråt för att se vad ledde faktiskt det här till. Mm.
Sjukresor kan vara av intresse för många i dessa sjukdomstider. Det kanske är en del som sitter hemma och undrar vad gör man om man blir krasslig och hur tar man sig då till vården? Fortsätter ni att köra sjukresor som tidigare?
Vi kör som tidigare. Det som är viktigt är ju att man först och främst ringer 1177 eller sin vårdcentral och stämmer av med dem att man ska till vården. Idag så är det ju så att de är väldigt duktiga på att informera vem som ska in eller inte in. Och är det så att man får en tid och man ser att det är ett behov av ett läkarbesök eller en annan vårdkontakt så bokar man resan precis som vanligt hos oss och så kör vi.
Färre resor var inne på. Mm. Det ska naturligtvis jämföras med hur många det är som jobbar med färdtjänst och sjukresor. Hur är det med chaufförer till exempel?
Ja, vi har ju lite bilar som är stående och så, men det är inte mycket mer än normal vardag som vi ser det. Och övrig personal när det gäller bokning och sånt ser vi också att det är, vi håller oss inom normala värdena när det gäller sjukfrånvaro och så. Men vi går ju in i en tid där vi har allergier och så, och det kommer ju försvåra just det här, vad det är en infektion och vad är en allergisk reaktion på pollen, gräs och allting sånt där. Så att vi rustar oss för att vi kommer att ha en större sjukfrånvaro framöver.
Ja, framöver, vad ser du framför dig här? Har ni olika planeringsscenarier framför er om ifall det blir värre och så?
Ja, alltså vi räknar ju med 2 månader här framöver. Vi jobbar i de termerna att 60-70 dagar, och så får vi liksom utvärdera över tiden. Men det är väl under den tiden som man har sett övriga landet att man har behövt ha på sig för att man ska kunna, dels att den här infektionen, virusinfektionen sjunker, men också för att man ska ha en lång planering som är hållbar.
Det sa Titti Unosdotter, chef för Skånetrafikens serviceresor, som kör färdtjänsten och sjukresorna i 25 av Skånes kommuner. Mats Sundling intervjuade henne. Paralympics i Tokyo flyttas fram ett år på grund av den globala coronapandemin. Och alla parasportevenemang är inställda till den 1 september. I veckan beslutade Internationella olympiska kommittén och den japanska regeringen att skjuta upp OS till 2021. Och då skjuts också Paralympics, som skulle börja 25 augusti, upp till ett ännu okänt datum. Åsa Linares Norlin är ordförande för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté.
Ja, det flyttas också fram till ett, för mig i dagsläget, okänt datum. Vi vet inte så mycket mer än att det skjuts ett år framåt.
Och det här är första gången man flyttar på ett Paralympics. OS har man flyttat på grund av första världskriget och andra världskriget, eller ställt in då snarare. Men det har aldrig hänt Paralympics.
Nej, det här är en väldigt exceptionell situation som vi är i just nu. När beskedet kom så var inte det så förvånande. Vi hade ju ändå tänkt tanken redan och umgås med tanken. Och eftersom det handlar om liv och hälsa så är det klart att ett sånt här besked är naturligtvis oerhört tråkigt för alla aktiva och ledare som hade ställt in sig på det här. Men också fullständigt förståeligt att man behövde ta det här beslutet på en internationell nivå.
Stor fråga förstås, men hur svårt är det att flytta ett OS och ett Paralympics?
Ja, det är så många delar som ska in. Det jag tänker framförallt, förutom allt det här logistiska, det är ju också att för våra aktiva som har förberett sig till ett specifikt datum i augusti 2020 nu ska ställa om sig i huvudet och lägga upp sin satsning för att göra den om ett år, om man har möjlighet. Det kräver ju resurser, det kräver tid, det kräver uppoffringar. Det är det här som mina tankar är, framför allt hos våra aktiva. Och deras både besvikelse och förstämning över det här, även om såklart alla fattar varför.
OS-deltagare, Sara Sjöström som simmare till exempel, har väl inte svårt att få sponsorer. Men parasporten brukar ha lite svårare att hitta sånt. Hur löser man ekonomin i det här, om vi tar den biten?
Ja, det är ju också någonting som vi behöver titta på såklart. Men jag vet ju, det har ju redan kommit till mig, de signalerna, att många har inte resurser för att köra ett år till. Det är ju inte så att vi heller sitter med massa resurser heller. Så att det här är ju verkligen någonting som vi behöver slå våra kloka huvuden ihop nu. Vi som jobbar runt parasport och paralympiska delen framförallt, och se hur kan vi göra det här. Jag har inga svar att ge i nuläget, utan det jobbas för fullt med frågeställningarna, så får vi återkomma till det helt enkelt.
Tidigare i veckan så lovade regeringen 500 miljoner kronor till idrottsrörelsen i Sverige. Kommer någonting av det att falla på parasporten, tror du?
Ja, det kommer det att göra. Vi har äskat pengar därifrån eftersom vi fick ställa in flera vinterevenemang här uppe i Åre Östersund för ett par veckor sedan. Så att det hoppas jag verkligen att det kommer att göra. Hur de här fördelningsnycklarna ser ut, det vet vi inte i dagsläget. Man ska inleda det här arbetet imorgon på en mer konkret nivå, så får vi se vad som kommer ut av det.
Svensk parasport skulle ha haft, enligt planen i alla fall, då ett 40-tal aktiva i Tokyo. Andra evenemang, påverkas de också på samma vis av coronasmittan?
Ja, det gör det absolut. Vi har ställt in alla evenemang fram till 1 september. Och det har vi gjort, det möjligt att det datumet kommer att ändra sig. Och att det blir senare, att vi behöver flytta fram det datumet eller tidigare det datumet. Det är mest för att ha någonting att hålla oss i. Men på måndag kommer vi att köra vår parasportgala som vi har gjort i 3-4 år digitalt som en livesändning. Så att vi testar också nya media för att ändå fortsätta och inspirera och uppmuntra och hylla våra aktiva som vi kommer att göra i det. Och där är en av våra främsta företrädare inom just synskadeidrotten kommer att vara konferencier i form av Maja Reichard. Så det ser vi väldigt mycket fram emot.
Det sa Åsa Linares Norlin, ordförande för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté. Mats Sundling intervjuade. Den gångna helgen skulle US Syd, unga med synnedsättningsdistrikt för södra Sverige, haft årsmöte i Sölvesborg med rekordmånga deltagare. Men det blev inte av. Abdullah Amar är ordföranden.
Nej, tyvärr. Vi fick skjuta fram årsmötet på grund av den här nya coronaviruset. Vi såg fram mycket mot vårt årsmöte för att vi skulle haft en rekord. För vi skulle haft mer än 30 röstberättiga, alltså medlemmarna som kunde rösta. Vi hade olika gäster från olika distrikt, från SRF-distrikterna. Så om det blev av, det hade blivit en stor aktivitet och stor årsmöte.
Vad var det som fick er att ta det beslutet? Var det ni i styrelsen som var oroliga, eller var det medlemmarna eller kanske föräldrar som inte ville skicka sina barn och unga?
Det var så, det här med coronaviruset uttryckte mycket snabbt, som ni kanske har märkt. Och i samband med detta började flera deltagare som skulle delta på årsmöte och anmäla sig. Det var till exempel föräldrar som inte lät sina barn komma för att de är oroliga. Och andra som är i de här riskgrupperna, som är också rädda och därför avanmälde sig. Och vi förstår jättemycket deras känsla. Och sen vi tog beslut för att det var vi i styrelse och planeringsgruppen. Och vi hade också med oss Frida Kalander, ordförande i Unga med synnedsättning Riks, för att vi ska ta det här beslutet. Då bestämde vi att skjuta fram den och undersöka ifall vi kan göra det digitalt eller kanske möjligtvis situationen blir bättre och göra det live. Mm.
Har ni satt något nytt datum för årsmötet?
Nej, faktiskt vi har inte spikat någon datum än. Just nu undersöker vi som sagt hur kan vi genomföra årsmötet och undersöka olika, till exempel konferenstjänster. Och för att vi vill gärna att det ska bli tillgängligt för alla, såklart. Och det ska bli enkelt och smidigt för alla att vara med.
Ni har ju andra aktiviteter planerade i US Syd. Till exempel Showdown och prova på ledarhundläger i Hör i början av april. Ridning. Hur går det med de aktiviteterna?
Ja, alltså vi i US Syd just nu är vi väldigt aktiva. Vi har haft många aktiviteter förra året och vi också har planerat att göra många aktiviteter. Vi hade många planer för detta året och många träff med olika syncentraler och så här och aktiviteter. Och det var de aktiviteterna som vi skulle haft i slutet av mars och i april. Vi har ställt in de här aktiviteterna. Vi tycker att medlemmarnas hälsa kommer först och vi vill inte sprida det här viruset. Därför har vi ställt in.
Hur långt fram sträcker sig det beslutet? Ni ska ha sommarläger till exempel, planerat i alla fall i juli. Hur går det med det?
Vi har ställt in de som är närmast aktiviteterna. Men till exempel vårt sommarläger, vi har inte ställt in den. Vi hoppas också att vi kan genomföra det, alltså vårt plan och ha vårt sommarläger. Vi vet helt enkelt att se hur det utvecklar sig, situationen. Vi hoppas att det blir bättre fram till det så att vi kan ha vårt sommarläger.
Det är mycket som man får vänta och se med och ta beslut som det kommer just nu. Ja, vad gör du själv idag?
Jag är hemma idag, men vanligtvis är jag på skolan. Jag går på Glimåkras folkhögskola. Där läser jag allmänlinje för att kunna läsa vidare på högskola. Men nu på grund av coronaviruset så pluggar vi hemma. Och det har vi gjort också förra veckan. Och det blir med mycket digitalt arbete.
Ja, hur går det?
Det svarar såklart. Det är inte sätt att studera. Det är säkert, det är inte lätt. Men jag tycker faktiskt att skolan har gjort jättebra jobb. Och det finns assistenter och sånt som vi kan ringa. Och vi försöker göra bästa. Alltså, vi försöker att göra vårt bästa av situationen och kunna studera.
Sa Abdullah Amar, ordförande för Unga med synnedsättning Syd och alltså också folkhögskolestuderande i Glimåkra. Häromveckan beslutade ju regeringen att all undervisning för vuxna ska ske på distans på gymnasier, universitet och folkhögskolor. Mats Sundling talade med honom.
Ja, Sveriges vuxenutbildningar har gått över till undervisning via nätet på grund av coronaviruset såklart. Och elever och studenter får nu sitta hemma och följa lektioner och föreläsningar via datorn eller den smarta telefonen. Och genom den svara på frågor, lämna in uppsatser och kommunicera med läraren och varandra. Men hur fungerar allt det för den som inte ser? Vi frågade Ter Toma som studerar juridik vid Lunds universitet och som precis börjat följa undervisningen hemifrån.
Ja, nu är ju föreläsningarna på distans då. Då får man sitta vid datorn eller vid telefonen och lyssna. Så det är det jag gör.
Och på en vanlig föreläsning när man är på plats, då kan man ju ställa frågor. Är du uppkopplad mot föreläsningssalen också på det sättet att du kan prata med dem?
Precis, för det är en live-sändning så att säga. Så föreläsaren sitter ju där och pratar. Och så får man trycka på en räcka upp handknapp och så finns det en chattfunktion. Och om man vill så kan man till och med koppla upp sig med mikrofon och allt.
Och hur tycker du att det fungerar?
Vi började i torsdags så jag har inte kommit underfund med allting än. Men tekniskt ska det nog funka.
Och när du fick höra att ni skulle gå över till digitalt, hur tänkte du då?
Och lite så här tveksam att man skulle hänga med på allting och sådär, men det verkar funka.
Hur tror du att det kommer att vara i fortsättningen under terminen? För det här ser ju ut att fortsätta.
Nu har liksom det här med vardag och helg har ju suddats ut lite. Det är ingen vardag och helg längre. Panik vaknar faktiskt för 2 timmar sedan och bara nej, nu har jag missat föreläsningar. Så kommer jag, nej, det är söndag. Så att jag kommer väl vara hemma och lyssna på föreläsningar och delta i gruppchattar för att liksom vara med i grupparbetena. Det kommer att vara väldigt mycket egna studier och med böcker. Och
ställer det till det för dig? Kommer det att vara svårare att följa studien?
Alltså, det är ju svårare. Det är mäckigare att ställa frågor och sådär. Och det är ju en ny kurs så jag har inte pratat med lärarna. Och då har de inte varit så duktiga på att förklara bilder.
Det innebär alltså att i vanliga fall så instruerar du lärarna hur de ska undervisa dig. Men det är svårare nu alltså.
I princip är det en ny doktorand varenda vecka. Då brukar jag gå fram och bara hej, du vet att du ska förklara bilder och sådär. Jag har inte koll på vilka lärare det är. Så att jag ska nog börja skicka mejl istället.
Så du behöver inte bryta in och säga hallå, du måste förklara den här bilden.
Helst gör jag inte det. Jag behöver koncentrera mig på att lyssna.
Är du orolig eller känner du tillförsikt inför terminen som den nu fortsätter?
Jag är inte orolig. Det kommer nog lösa sig.
Hur ser du på smittrisken för egen del som synskadad?
Jag tycker inte att det är så farligt egentligen. För det, alltså, nu när man inte träffar så mycket folk så är det nog en större risk.
Går du ut mindre förutom att du inte åker till universitetet?
Nej, jag går ut och rastar med honom som vanligt och sådär. Min ledare hund alltså.
Det sa Ter Thoma, juridikstuderande vid Lunds universitet. Och även sina tentamina kommer han att göra via nätet. Däremot så ligger inte föreläsningarna kvar så att studenterna kan ta del av dem efteråt. Det var Dodo Parkas som pratade med Ter Thoma i söndags.
Talboken är viktig för många, men kanske ännu mer just nu när äldre, sjuka och många andra rekommenderas att hålla sig hemma. På biblioteket i Hör jobbar vår talbokstipsare Inga-Lena Örn, som även i vanliga fall kör ut talböcker och andra böcker till den som inte kan ta sig till biblioteket. Och hon har inte minskat på sina hembesök, tvärtom.
Jag har varit ute och kört talböcker till en del som vi normalt sett inte kör till, utan som brukar komma själv. Och de har helt enkelt ringt upp och sagt att du har väl inga böcker? Nej, har de sagt, det har jag ju inte. Nej, men då kommer jag. Så att de har jag varit ute och lämnat lite böcker till. Och på måndag ska jag en av de här rundorna till äldreboende. Och där får vi ju inte lov att gå in. Men där har vi fixat med personalen att vi lämnar påsar med böcker till de som får enskilt så att säga. Så hämtar personalen påsarna och lämnar det till respektive låntagare. Så det verkar ha löst sig också.
Har du funderat på att upphöra med hembesöken och börja skicka ut CD med posten?
Alltså, allting hänger ju på att vi själva är friska naturligtvis. Och så fort någon av oss skulle känna sig det minsta förkyld så blir vi ju hemma. Men annars så har vi sagt att vi kan ju lämna talböcker i postlådan, vi kan hänga dem på dörren. Även vanliga böcker, för hela boken kommer verksamheten är ju involverad i detta. Och de jag har varit hemma hos och lämnat böcker, där har vi hållit ett bra socialt avstånd, heter det väl. Stått ut och pratat med någon i trädgården och sådär, på ett par meters avstånd. Men annars har vi sagt, vill man inte träffa oss, då hänger vi det på dörren eller lägger det i postlådan.
Och hur reagerar låntagarna när du kommer?
Då blir ju hur glada som helst för att vi faktiskt kör ut med böcker. Att de har någonting att göra, att det fortfarande fungerar det här. Och det har en väldigt stor social betydelse i vanliga fall och det kanske än mer nu. Man passar ju på att kolla upp lite. Har du någon som handlar till dig? Har du fixat det här? Men det visar sig att de jag har frågat, de har grannar som ställer upp. Och de har folk verkar vara väldigt noga med att hjälpa till.
Hur skulle du göra om de inte har hjälp? Förmedlar du det till någon annan kommunal verksamhet då, eller?
Personligen så skulle jag mycket väl kunna tänka mig att köra och handla efter jobbet till dem. Och ja, vi fyller på så gott vi kan nu och lämnar kanske betydligt mer böcker än vi normalt sett hade gjort. Alltså, behöver vi stänga? För det finns ju en viss risk. Antingen att någon av oss blir riktigt sjuka på biblioteket. Men det kan också vara så att kommunen tar beslutet att biblioteket ska stängas. Gör de det så får vi ju fortsätta jobba som vanligt och då kan vi ju förhoppningsvis leverera böcker till folk. Då börjar det ju handla om en helt annan mängd folk som inte kan få tag i sina böcker som ju kanske är lite livsviktiga just nu. Även vanliga böcker då, inte bara talböcker.
Det sa Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör. Reporter var Dodo Parikas. Öppnat och stängt. I Simrishamn stängde den privata närakuten på sjukhusvägen 1 i måndags. Personalen arbetar istället på akuten på sjukhuset i Ystad. Stängningen gäller i första hand till och med den 30 april. Danmark har stängt. I förra veckan stängde danska regeringen landets gränser till den 13 april. Förbudet gäller alla som inte är danskar eller bor eller arbetar i landet eller ska besöka ett barn eller en mycket sjuk familjemedlem. Så det går inte att besöka landet som till exempel turist. Och av samma skäl har som bekant också andra länder stängt sina gränser eller infört karantän för alla som kommer. I Simrishamn har ICA Brunnshallen lite extra öppet bara för de som är 70 och däröver samt andra som tillhör riskgrupperna för att drabbas hårt av coronaviruset. På tisdagar och torsdagar öppnar butiken nu redan klockan 7 mot normala 8. Och detsamma gör fler butiker i andra kedjor som Coop och Hemköp och runt om i Skåne eftersom de ändå har personal på plats för att ta emot varor. Den som är intresserad av att handla extra tidigt kan ju alltid höra med sin butik om det är möjligt också där. Hotell- och restaurangbranschen har det svårt just nu när många avstår från besök. Flädiga mat- och vingård gick den gångna veckan i konkurs och stängde. Samma bolag drev också restaurangen på Kulturen i Lund och i kallbadhuset på Långa Bryggan i Bjärred. Och de stänger dem också. I Malmö har Café Salf gått mot strömmen och öppnat café i italiensk stil på David Halls torg 3.
Han siktade mot stjärnorna men blev journalist. Det blev ett 30-tal år på skånska dagstidningar, varav de sista 15 som ledarskribent på Helsingborgs Dagblad. I år firar han 70-årsjubileum på jorden och är i full färd med att färdigställa den första delen i en blivande deckarserie. Månadens ansikte i mars sitter på Jan-Olof Asp i Helsingborg.
1957 så stod min mor och jag ute på Ladegårdsbacken en kväll. Det var mörkt och vi tittade upp mot stjärnhimlen, så sa hon: "Ser du där uppe lysande punkten som rör sig?" "Ja, där vänster om Karlavagnen." "Ja, där var det, ja." Och det var en liten punkt som gick över himlen. Det var Sputnik, den första av människan konstruerade satelliten i en omloppsbana kring jorden. Och då kände sig liksom att ja, men jag vill ju åka med där uppe. Det var så lite grann det började.
Än så länge har det inte blivit några rymdfärder för Jan-Olof Asp. Men istället har han besökt väldigt många länder på jorden. Dels som researrangör och dels i FN-tjänst. Men det var i Småland som allting började.
Jag kommer från en liten kyrkby som heter Dörarp, som ligger, kan man säga, mellan Ljungby och Värnamo på småländska landsbygden. Jag flyttade till Lund, läste på universitetet en massa konstiga kombinationer av ekonomi, marknadsföring, teoretisk filosofi. Knappt jag törs tala om det. Jag gjorde aldrig någon slutförd, ingen utbildning egentligen, utan jag fick jobb direkt. Så fick man på den tiden. Och sen blev det en karriär som journalist.
Att det blev just mediebranschen var något av en slump. Jan-Olof fick sommarjobb på Skånska Dagbladets Lunda-redaktion, mest för att han var duktig på att fotografera, och stannade kvar som vikarie sen han insett att han inte var tillräckligt bra på matte för att kunna utbilda sig till ingenjör och bygga rymdraketer på Kennedy Space Center i USA, som han hade drömt om sen han var liten. Efter ett tag fick han istället erbjudande om en intern journalistutbildning på tidningen. Och på så sätt kom han in på det som kom att bli hans yrkesbana.
Jag brukar säga så här, att livet är som att man åker ner för en slalombacke och sen plötsligt har han flyttat om pinnarna och sen bär det iväg på ett helt annat håll.
Hur minns du din tid som journalist?
Det som fascinerade mig mest, jag var väldigt, väldigt mycket ute de första 20 åren. På alla möjliga tillställningar. Alltså när det började i Lunds Skånska Dagbladet, det var liksom bevakning av allt möjligt i samhället. Det var ju fanns ett landsting där, det fanns studentkåren, den akademiska världen. Jag skrev om avhandlingar, om häxprocesser. Och, ja, det var ju så otroligt omvälvande och så mycket och så spännande.
Men även om det var spännande att bevaka Lund så längtade Jan-Olof efter en annan sorts spänning och ville ut i världen. Så efter 5 år på Skånska Dagbladet beslöt han sig för att göra FN-tjänst. Och det blev 2 perioder som så kallad stabsredaktör på på Västbanken.
Man jobbade ju med register runt och gjorde intervjuer med killarna. Och det var jätteroligt. Jag åkte runt där och så. Och det var ju lugnt läge. Men andra gången så invaderade israelerna södra Libanon och skulle jaga iväg PLO-gänget där. Och då blev det vapenstillestånd och då skickade de upp i svensk kompani ifrån Sinaiöknen. Och där var jag med upp då. Och där var det lite smalde lite då och då. Ja, sånt. Och när man kom ut då och såg hur människorna levde, till exempel Libanon, Palestina, Israel. Det var ju en betydligt lägre levnadsstandard, det säger sig själv. Men framförallt, det var ju tuffa villkor. Människorna, de hade ju blivit hårdare. Jag pratade ju mycket med både israeliska soldater och palestinier och PLO, alltså palestinska befrielserörelser som fanns på den tiden. Och det fanns en slags oförsonlighet som skrämde mig. Jag sa, man kan inte komma överens och prata med varandra. Nej, så det gick inte. Det var de där, det var deras fiender och nej, de kan man inte lita på. Så där fick jag en tankeställare att världen ser ju lite annorlunda, eller mycket annorlunda ut utanför Sveriges gränser. Det lärde jag mig då.
Men sen när du kom tillbaka till Sverige så fortsatte du som journalist, eller?
Ja, det gjorde jag. Och då hade jag ju slutat på Skånska Dagbladet, så då sökte jag ett sommarjobb på Helsingborgs Dagblad, HD. Och fick det direkt som redigerare och sen blev jag nattchef där. Och så blev det en ekonomibevakning, intervjua företagare och se villkoren i företagslivet. Och det höll jag på med rätt länge. Och därefter så, de sista 15 åren nästan, blev det ju, var jag ledarskribent, politisk redaktör.
Hur var det då?
Det var väldigt intressant, för att först och främst hade jag aldrig tänkt mig att jag skulle bli ledarskribent. Nej, men det passar inte mig. Men Sven-Åke, min chefredaktör, han gav sig inte. Så du kan väl tänka efter. Ja, så okej, då gör vi det. Och det passade mig alldeles utomordentligt bra. Man såg ju att när man tittade bakom kulisserna, bakom politiska utspel, bakom företagsledare som pratade om neddragningar och förändringar och uppköp och funktioner, så fanns det ju en annan agenda bakom. Och det var den som var intressant att plocka fram. Och det var tillfredsställande att kunna berätta, så att säga, sanningen. Jag brukade säga så här att när man gör research, det är precis som man bygger upp ett stort moln. Så tar det 5-6 timmar. Och sen gäller det då att krama ur det där molnet. Det allra viktigaste, att koncentrera det i en text. Och det är en utmaning varje dag.
Men när Jan-Olof var i 55-årsåldern möttes han av en ny utmaning. Som så småningom fick honom att inse att han inte kunde jobba som journalist längre.
Jag upptäckte ju att jag hade luckor i synfältet. Sen fick jag ju då hjälpmedel som gjorde att jag kunde fortsätta jobba ett par år till. Men till sist så orkade jag inte med det tempot.
Men du fick alltså glaukom.
Ja.
Hur upplevde du det? Hur kändes det för dig när du upptäckte detta?
Det kändes ju som hela världen rasade, för jag älskade mitt jobb. Jag älskade att skriva och jobba. Och tillsammans med det här underbara gänget på HD. Och plötsligt så, ja, då var det ju slut. Och då sitter man liksom och tänker, vad ska jag göra nu då? Är livet slut nu? Och då är det lätt att man isolerar sig och blir deppad. Och, ja, då tänker man ju efter. Då tänkte jag på min gamla moster Vera, som var ensamstående. Som brukade säga, var går man komma med ett förslag, Vera? Ska vi inte göra det och det? Ja, vi får se. Alltså det var det här att avvakta och sånt, och tänkte jag att här kan vi inte vänta och få se, utan nu får du göra någonting. Och då gjorde jag ju det. Jag läste mycket ljudböcker och sånt, och jag skrev mycket också. Det var ju egentligen så att det var en gammal dröm. Jag tänkte så att när jag har jobbat färdigt som journalist, ska jag sätta mig och skriva en deckare. Eller kanske fler. Så det började jag lite försiktigt på det. Så det var väl det som ersatte journalistiken. Då fick liksom livet ett nytt innehåll. Och sen började jag gå på de här kurserna i Glimåkra. Och då upptäckte jag att jag med en milde tid, jag är ju inte ensam. Det finns ju många som är hälso- och synskadade. Och det var ju en höjdare. Där kände jag att jag kände mig hemma. Och framförallt så lyckas ju en del peppa en och säga att ja men Janne, alltså visserligen så ser du inget vidare va, men det finns ju så mycket annat du kan göra. Och vi pratade om deckare vi hade läst eller lyssnat på. Och berättade om sitt liv och så på kvällarna där. Och sen lärde jag mig väldigt mycket. Jag har gått många iPhone-kurser så jag, den kan jag rätt bra. Så när det här beskedet kom ifrån Glimåkra att vi ställde in synkurserna. Då sa vi några stycken som satt där. Vi var där på kurs då att det här får ju inte upphöra. Så sa vi, vad kan vi göra? Ja, vi kan väl prata med de som har varit här på kurserna. Försöka skapa en slags aktion för att rädda tillbaka synkurserna på Glimåkra.
Hur har det gått då? Har det hjälpt med ett upprop?
Ja, alltså så långt som jag har ju kontakter, eller vi har kontakter med Glimåkra och avrapporterat till studierektorn där som hon är väldigt glad över att vi har gjort det här naturligtvis. Och hon säger att vi försöker på olika sätt, men vi måste ju hitta pengar, vi måste hitta lärarkrafter till det här. Va? Men alltså det är ju en positiv känsla. Alltså hoppet lever ju ordentligt. Vi har gjort på vår kant vad vi har kunnat. Och sätter man nog igång och är några stycken så kan man åstadkomma underverk.
Det finns ett stående inslag som alla som blir intervjuade för månadens ansikte måste göra, och det är att beskriva sig själv. Så då frågar jag dig, hur ser du ut?
Ja, gud bevar oss. Jag har fyllt 70 år. Jag är 1,75 lång och lite tunnhårig, kortklippt. Har ett litet sånt här skägg som går runt munnen. Är lite överviktig för att jag slutade röka för 5 år sedan och då äter man lite mer. Ja, ögonen ska vara grönblå. Håret var en gång rödblont blev det när jag växte upp. Nu är det vitt. Jag har ett par som pojkarna kallar gubbabyxor, kostymbyxor och liknande. Alltså jag tar inte på mig några jeans, jag gillar inte det. Sen har jag en kortärmad, det heter väl, vad heter den, tröja med en, inte polotröja utan...
Piqué?
Ja, det heter det, ja. Piqué-tröja. Och går gärna i lite fluffiga såna här fritidskläder när jag sitter här och jobbar och så. Tycker dock om att klä upp mig med kostym och man ska, ja, ut.
Nu har det gått ungefär 10 år sedan Jan-Olof lämnade journalistyrket bakom sig. Men skrivandet har han fortfarande kvar i sitt liv. Och han sitter framför datorn och knattrar varje dag. Och så läser han mycket som andra har skrivit.
Häromdagen så tittade jag på statistiken när jag prenumererade på den här streamingtjänsten Storytel. Du kan läsa, alltså det var 200 000 ljudböcker i lager. Så det tar jag liksom alldeles slut. Och då upptäckte jag ju att jag hade över 700 böcker som jag hade öppnat och läst delar av. De flesta har jag läst igenom, men sen blir man väldigt kräsen. Alltså jag säger så här va. En författare, en bok, jag ger dig 20 minuter. Har jag inte fastnat för det då så slänger jag det. Eller jag slutar och lyssna. Därför att det finns ju så många till.
Har du någon favorit då?
Ja, det är ju deckarförfattarna. Och det är ju Stieg Larsson egentligen. Med den här Millennium-trilogin med Lisbeth Salander och det.
Vad är det som gör att det är så bra då?
Ja, det är ju... Alltså egentligen så skulle man säga att Stieg Larsson är ingen bra representant. Därför att första boken... Det tar det ju ett par timmar innan det kommer igång riktigt. Och jag har ju, är ju otålig. Men Stieg Larsson, han vinner ju på alltså, karaktärerna. Alltså, var hittar man Lisbeth Salander, flicka med tatueringen som har blivit film? Hur hittar man sådana personer? Stieg Larsson, han beskrev ju ett samhälle. Ett Sverige som det såg ut då. Och en duktig författare, så att säga, de har ju en underliggande skildring av hur samhället ser ut.
Och just en deckare med en underliggande samhällsbeskrivning är det som har växt fram i Jan-Olofs dator under åren som gått sedan han slutade på HD. Eller egentligen inte en, utan 6 stycken deckare för han skriver på en hel serie.
Alltså allting bottnar ju i, alltså mitt stora intresse i livet har ju blivit det andra världskriget, nazismen. Alltså det har ju format vår tids nutidshistoria.
Hans stora intresse för andra världskriget bottnar i barndomen. Och en man som hette Sigfrid Brandt och som bodde inneboende hos Jan-Olof och hans mamma under en tid. Sigfrid hade deserterat från den tyska armén och hans berättelser kom att prägla Jan-Olof för livet.
Efter många om och med när de värsta minnena hade lagt sig hos Sigfrid så började han ju berätta för mig. Och jag var ju jättenyfiken. Han berättade om sin uppväxt och barndom och upplevelserna i kriget. Han hade ju oändligt mycket att berätta. Han får ju så att säga berätta i boken om hur han har upplevt allt detta. Och detta är ju autentiskt material. När han berättade, vi satt i gamla vardagsrummet, och han berättade om hur det var till exempel i snöhelvetet där på Stalingrad. Va? Så efter en stund så är du själv med. Du sitter där i soffan och nästan fryser och tänker hur himmelens skapelse klarade du detta.
Hur gammal var du när du träffade honom då?
Jag var 7 år. Och sen har vi ju hållit kontakten så han dog 1988.
Men det var inte bara genom att ge stoff till deckaren och näringen åt det stora intresset som Sigfrid påverkade Jan-Olofs liv. Det var också under ett besök hos Sigfrids syster i Tyskland som Jan-Olof träffade sin blivande fru Rita. Hon är nämligen Sigfrids systerdotter och så småningom flyttade hon till Sverige. Och tillsammans fick hon och Jan-Olof sönerna Marcus och Mattias. Men det skulle dröja 25 år från att de träffades första gången tills de till slut gifte sig.
I min släkt så har ju det här med äktenskap varit olyckliga historier. Det har varit skilsmässor och elände. Så jag sa ju till min mor att jag kommer aldrig gifta mig. Av ren princip. Men sen när min mor hade dött så gick det några år så jag visste att Rita ville gifta sig. Och då sa jag, ja men det är väl okej, då gör vi det. Så vi gifte oss borgerligt i Ljungby 2000. Och det var alltså årsdagen den 13 april. Det var den dagen som hon kom till Sverige. 20 år tidigare, eller vad det nu blev för någonting.
Jan-Olof och Rita fick ärva den lilla stuga i skogen i närheten av Ljungby, där Sigfrid Brandt till slut slog sig ner efter ett kringflackande liv i Sverige. Nu är den deras fritidshus som de vårdar ömt, liksom de minnen som fått ligga till grund för Jan-Olofs deckarserie. Den första delen är klar och ett synopsis för hela serien ska snart skickas till förlagen. Jag frågar vad den första delen handlar om.
Jag utavslöjar för mycket så det försvinner först en flicka, en tonårsflicka. Sen försvinner det en flicka till och en flicka till. Detta är alltså handling upp i Småland. Och det visar sig att de här flickorna, de har mer eller mindre lurats in med droger och med hot och så vidare att delta i filminspelningar. Alltså det är alltså rena rama porrfilmer där de manliga skådespelarna, som egentligen är nazister, de klär upp sig i svart SS-uniform och sen har de då tillsammans med de här unga blonda, alltså ariska flickor, va? Nu kommer vi in på temat här, nazismen och människosynen. Och det är det som, när jag beskriver detta, så ser jag ju paralleller i vårt eget samhälle nu för tiden. Delar utav den här människosynen finns ju kvar.
Varför heter den Karlavagnen då?
Jo, det är namnet på ett ordenssällskap som skapades utav SS-chefen Heinrich Himmler med en särskild uppgift att leta upp den ariska rasen, alltså bevisen för att den hade funnits.
Så det har ingenting att göra med ditt rymdintresse då?
Ja och nej. Det var ju så här att Hitler hade ju sina V-raketer, terrorvapnen, som månraketen senare byggdes upp kring. Det är alltså samma teknik. Och den chefsingenjören där, Werner von Braun, han blev ju engagerad, alltså amerikanerna hämtade ju över honom till USA. Och det var han som sen då, det här tyske raketgeniet, som började bygga upp rymdforskningen i USA. Så där finns ju liksom en koppling till rymdforskningen, va? Och det kom också fram i boken här.
Så allting hänger ihop lite för dig ändå, det där med Kennedy Space Center och...
Ja, det gjorde det. Från alltså, som jag sa, ute i 4 oktober 1957, Sputniker som gick och fascinerade. Jag fastnade ju för detta. Jag ville åka med där uppe någon gång, va? Och det var ju så intresset började. Så efter 62 år, alltså i höstas, så åkte vi ju, mina två pojkar och jag. Och då plötsligt efter 62 år så stod jag på det här Kennedy Space Center. Och tårarna rann och alla minnen kom upp och så. Och på sätt och vis så hänger ju deckarserien samman med detta också. Så det har ju färgat mycket av mitt liv, det här intresset. Så därför så rann tårarna på i Florida.
För du trodde aldrig att du skulle komma dit, eller?
Nej, aldrig. Och det var väl också som vanligt i livet. Plötsligt så ändrade slalombacken riktningen. Och så sa Marcus till mig, vi hade pratat mycket om att vi skulle åka till USA. Och då sa han, pappa, ursäkta, men ska vi åka dit som vi har pratat om, så kanske vi skulle göra det rätt så snart. Man vet inte hur mycket du ser imorgon. Och då plockade jag fram pengar och sen åkte vi dit.
Det var ju tur det, för Trump har ju stängt USA.
Ja, precis. Nu kom in på det också, nu är vi i nutidshistoria. Här sitter vi med coronavirus och all möjlig skit. Och ja, världen är ju sig, blir alldeles lik.
Det sa Jan-Olof Asp, månadens ansikte i mars. Och reporter, det var Gunilla Kracht.
Och så evenemangstips.
I år är det 250 år sedan kompositören Ludwig van Beethoven föddes. Och ett av vårens stora musikevenemang i Helsingborg detta jubileumsår skulle ha varit hans mässa Missa Solemnis nu på söndag 29 mars i Sankta Maria kyrka. Konserten planeras istället att ske i höst eller jul. Generellt gäller devisen, vi ställer inte in, vi ställer om, för Svenska kyrkans verksamhet som anpassas efter myndigheternas rekommendationer. Kyrkorna hålls öppna så långt det möjligt, men antalet deltagare i arrangemangen minskas efter vad myndigheterna bestämmer. Malmö Live ställer in eller flyttar fram alla sina konserter inför publik. För närvarande är planen att detta ska gälla till och med sista april. Istället så erbjuds gratis live-streamade konserter med delar av Malmö Symfoniorkester MSO via hemsidan malmolive.se. Det här sker på MSOs ordinarie konserttid torsdagar 19.00 med reservation för ändringar. Malmö Stadsteater, de kommer inte att spela alls under resten av mars eller i april. Hur det blir sen vet man inte. All publik som har biljetter till någon av de inställda föreställningarna kommer att kontaktas. Stadsteatern planerar också att filma sin föreställning om Molières Tartuffe och lägga ut den på sin hemsida malmostadsteater.se. Föreställningen Halva månen av Roland Schimmelpfennig, som är inplanerat på Intiman i vår, hoppas man kunna ha premiär på i slutet av maj inför publik. Och de skolor och personer som köpt biljetter till Ögonvittnen med berättelser av överlevare från förintelsen kommer att kunna ta del av den via nätet. Helsingborgs stadsteater har för närvarande ställt in sina föreställningar och byter, löser in eller erbjuder biljetter till en kommande föreställning med tillgodokvitto om man så önskar. Teatern hoppas kunna spela Macbeth, Making a Murderer, igen med publik och starten 16 april. Och de som är prenumeranter på Helsingborgs Dagblad kan via HD:s hemsida dagligen ta del av uppläsningar av Stadsteaterns skådespelare som framför sina favoritmonologer och berättar om dessa. En ny monolog varje dag.
Kulturcentralen, som främst säljer biljetter till evenemang i Malmö, återköper köpta vårbiljetter men säljer redan nu biljetter till en del konserter och andra uppträdanden i höst. Erik Gadds konsert på Palladium Södergatan 15 den 2 oktober 19.00 finns det ströplatser till och de kostar 395 kronor. Och den 26 november 19.00 uppträder Lucy Bella, kallad Den gyllene rösten från Kap Verde, på Palladium. Den konserten är framflyttad från nu i vår och köpt biljett gäller. Men det finns biljetter. Påskens konstrundor i Skåne, de är inställda. Stockholmsoperans digitala kanal operanplay.se bjuder på stora operaverk. La Traviata, Madama Butterfly och Valkyrian samt livesända konserter. Och Talteaterns nationalscen Dramaten öppnar sajten Dramaten Play. Medan man på SVTs hemsida drar igång SVT-scen, SCEN. Det kan också bli tal om att skapa en digital plattform eller hemsida där olika scenkonstaktörer streamar föreställningar. Endast bordsservering är nu tillåten på restauranger, barer och nattklubbar. Inget barhäng tillåts på grund av coronaviruset. Biografkedjan Svenska Bio fortsätter för närvarande, till skillnad från Filmstaden, att hålla sina biografer öppna. Det är Cosmorama i Kristianstad, Röda Kvarn i Helsingborg, Biohuset i Höllviken, Grand i Trelleborg samt Cinema i Ystad. Biograferna utlovas vara välstädade inför föreställningarna och besökarna uppmanas komma med vältvättade händer. Och till exempel på Cosmorama så hålls varannan bänkrad tom. Kontaktuppgifter. Kulturcentralen, telefon 040 10 30 20. Malmö Live 040 34 35 00. Tixter 0771 47 70 70. Malmö Stadsteater 040 20 86 10. Helsingborgs Stadsteater 042 10 68 10.
Och så kalendern.
Måndagen den 30 mars så heter namnsdagsbarnen Holmfrid och Holger. För 100 år sedan föddes den populära reportern, kåsören och författaren Jan-Olof Olsson, eller Jolo. Många av hans böcker tål att läsas än och de finns i talboksform, en del också i punkt. Jolo avled 1974 i Järnarp i Ängelholms kommun. Och 75 år fyller den brittiske musikern Eric Clapton. Tisdagen den 31 mars är Esters namnsdag och Uggle, eller vårmånaden, den tar slut. Onsdagen den 1 april går vi in i gräsmånaden, som det sades för, medan danskarna också kallade april för fårmånad. Namnsdag firas av Hervor samt Harald, och den som är hågad kan ägna sig åt aprilskämt. Iranierna däremot, de firar nationaldag. Torsdagen den 2 april har Gudmund och Ingmund namnsdag. Det är också den internationella autismdagen. Här i Sverige beräknas 1-2% av befolkningen ha en diagnos inom det som kallas autismspektrumtillstånd, eller AST. Och för 180 år sedan föddes den franske författaren, dramatikern och journalisten Émile Zola, förgrundsfigur för den realistiska litterära inriktning som kom att kallas naturalism. Fredagen den 3 april är Ferdinands och Nannas namnsdag. 90 år har passerat sedan den tyske politikern och det återförenade Tysklands första gemensamma förbundskansler Helmut Kohl föddes. Kristdemokraten Kohl avled 2017. 85 år fyller den populära och fortfarande skrivaktiva finlandssvenska författaren Märta Tikkanen. Hennes senaste bok kom förra året och heter Måste försöka skriva. Det är en sammanställning av brev mellan henne själv och författarvännerna Åsa Moberg och Birgitta Stenberg och finns inläst som talbok. Lördagen den 4 april har Marianne och Marlene namnsdag. Denna dag
skulle det ha varit högskoleprov, men på grund av coronaviruset ställs provet in, vilket är första gången sedan starten 1977. Nästa högskoleprov är planerat till den 18 oktober. Anmälningsperioden börjar den 10 augusti. Söndagen den 5 april sätter punkt för veckan. Det är den kristna palmsöndagen och namnsdag för Irene och Irja. Finlandssvenskarna, de firar istället Irene och Ira. För 120 år sedan föddes den amerikanske karaktärsskådespelaren Spencer Tracy. Och så fyller Agneta Fältskog, en av abborna, 70 år. Det gör även artisten Jan Svensson, alias Harpo.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med ett meddelande från synenheten vuxna. Nämligen att vi har tills vidare ställt in all gruppverksamhet samt informationsträffar för patienter och anhöriga. Och vi har tills vidare heller inga drop-in-mottagningar. Utan patienter som behöver besöka oss för byte av trasigt hjälpmedel får ringa och komma överens om en tid. Alla som har en luftvägsinfektion och eller feber ska avstå från att besöka oss. Och kom ihåg att vara extra noga med handhygienen. Vi har ställt fram handsprit i entrén samt i väntrum som vi förväntar oss att alla som besöker oss använder. Och detta gäller hos synenheten vuxna i dagsläget. Vi följer hela tiden utvecklingen i landet och i regionen och de restriktioner och rekommendationer som kommer. Vilket gör att det kan komma förändringar. Synenheten barn och ungdom samt dövblindenheten meddelar följande. Vi följer de riktlinjer vi får. För närvarande gör vi inte några förändringar gällande stöd och service. Allt fungerar som förut. En del av medarbetarna är dock hemma på grund av sjukdom eller vab, så verksamheten är något reducerad. Alla, även barnen, uppmanas att tvätta eller sprita händerna vid besök hos oss. Är de förkylda eller har varit i andra länder som är i karantän, behöver de återkomma när de är friska. Och vissa skolor har besöksförbud och då kan inte vi utföra våra insatser där. Den lokala delen av anslagstavlan innehåller mest meddelanden om inställda aktiviteter. SRF Helsingborg Höganäs meddelar först att under rådande omständigheter har styrelsen tagit beslutet att inställa alla aktiviteter i första hand till och med den 15 april. Därefter fattas ett nytt beslut om framtiden. Det hälsar styrelsen. SRF Lundabygden meddelar att styrelsen med anledning av rådande coronapandemi beslutat avboka vårt planerade årsmöte den 28 mars hos Finn-In. Vi vill som alla andra följa de rekommendationer som finns och med det ta ansvar för våra medlemmar och kan därför inte motivera att vi bjuder in till mötet med de hälsorisker detta skulle innebära. För att följa gällande stadgar så har styrelsen beslutat att genomföra årsmötet som ett telefonsammanträde. Detta lördag den 28 mars klockan 15 till 18. Ni följer anvisningarna som följer. Ring 08 120 490 20. Deltagarkoden som sen slås är 1530 fyrkant 3. Mötet startar när första deltagaren eller ordföranden ringt in. Deltagaravgifter inför årsmötet som redan inbetalats kommer att tillgodoräknas de som inbetalat 100 kronor per deltagare. Och samtliga SRF Lundabygdens verksamheter är inställda mars och hela april månad ut på grund av samma pandemi. Kansliet kommer att vara bemannat i vanlig ordning om ni undrar över något. Vi återkommer med datum för ett nytt möte i september. Som alltid är ni välkomna att höra av er till styrelsen med era tankar och synpunkter. Många hälsningar, styrelsen för SRF Lundabygden genom Rune Persson, ordförande. Malmö stad och dess färdtjänst meddelar att från den 1 april kommer Skånetrafiken att ta över sjukresorna i egen regi. Det betyder att du som ska beställa en sjukresa ska ringa direkt till Skånetrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771 77 44 11. Under en övergångsperiod kommer det att gå att ringa till Malmö stads beställningscentral för sjukresor på 040 34 55 20 som tidigare. Då vidarekopplas samtalen direkt till Skånetrafiken. Och detta kommer också att informeras om när du ringer. Vidarekopplingen upphör den 1 juni i sommar och därefter gäller telefonnumret som alltså är 0771 77 44 11. En hänvisning kommer att finnas kvar på det gamla numret till den 31 augusti. Färdtjänsten i Malmö stad påverkas inte av detta och inget kommer heller att förändras vad gäller kostnad eller fakturering. Synskadades förening SRF Malmö meddelar sina medlemmar att styrelsen på grund av den rådande situationen när det gäller coronaviruset har beslutat att ställa in all verksamhet till och med den 30 april. Det gäller både dagverksamhet, kurser och andra evenemang som tjejträff och påsklunch. Styrelsen kommer vid sitt sammanträde den 14 april att ta ställning till hur det blir efter den sista april och meddela detta via Skånes taltidning. Om du ringer till kansliet kommer telefonen att vidarekopplas till Per-Arne Andersson. Personalen kommer helt eller delvis att jobba hemifrån. Efter styrelsens sammanträde den 14 april kommer även ny information om hur det blir resten av våren och sommaren. Med vänliga hälsningar, styrelsen. SRF Ringsjöbygden meddelar att trivselmötet tisdag den 31 mars på Karidal i Eslöv är inställt. Det hälsar styrelsen. Och Synskadades förening SRF Trelleborg med omnejd meddelar att styrelsen har tagit beslut om att den planerade aktiviteten i april är inställd. Kollektivtrafiken innehåller förändringar både när det gäller resor i Sverige och utomlands.
Vi har en ändring i kollektivtrafiken som gäller Danmark. Häromveckan beslutade danska regeringen att stänga landets gränser för alla som inte är danskar eller bor eller arbetar i landet. Det betyder att det tills vidare inte längre går att besöka landet som till exempel turist. Av samma anledning går det inte heller att flyga från Köpenhamns flygplats Kastrup. För de som kan uppge giltiga skäl att besöka landet väntar kraftigt reducerad trafik. Och i Sverige har UD gått ut med en avrådan av alla icke-nödvändiga resor till andra länder med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder. Den här avrådan gäller till och med den 14 april och sen kommer man att göra en ny bedömning. Och här hemma drar SJ ner på tågtrafiken med inställda avgångar. Eftersom Folkhälsomyndigheten nu avrått från bland annat resor till Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuder SJ pengarna tillbaka eller gratis ombokning till alla som köpt biljett. Än mer lokalt så byggs hållplats Skurup folkhögskolan om och resenärerna med linje 305 hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 100 meter norr om den befintliga hållplatsen. Och det här gäller fram till den 10 april. Ett vägarbete på Lindängsvägen i Malmö som innebär att hållplats Lindängsstigen flyttas. Och detta berör stadsbussarna 8, 31 och 33 samt regionbuss 170. Läge A flyttas 50 meter framåt i färdriktningen och läge B 50 meter bakåt. Arbetet ska vara avklarat den 9 april klockan 15 för läge A och den 10 april för läge B. I Bara gör ett vägarbete vid korsningen Värbyvägen-Torggatan att hållplats Bara centrum läge A och B stängs. Och detta berör linje 142 från den 1 april till den 24 april. Och istället hänvisar man till en tillfällig hållplats cirka 70 meter framåt i bussens färdriktning. Vi har också ändringar i busstrafiken i Landskrona där hållplats Vikingagatan läge A stängs. Och istället hänvisar man till en tillfällig hållplats cirka 20 meter bakåt till bussens färdriktning. Och så kommer det att vara fram till den 1 juni.
Och det var det vi hade att bjuda på i veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa vecka, den 3 april.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!